ska läsa från Johannes 14, 15-21. Hjälparen, den helige anden. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig, han ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och visa mig för honom. Jag ska läsa en episteltext. Apostlagärningarna 2-21. Apostlagärningarna 2, kapitel 2, vers 2-21. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran. Och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien. Från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber, ändå hör vi dem tala på vårt eget språk. Och Guds stora gärningar, om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro och de frågade varandra, vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa, de har druckit sig fulla på halvjäst vin. Då steg Petrus fram med de 11 andra och tog till orda och talade till dem. Judar, ja alla ni som bor i Jerusalem, detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade. Det är ju bara morgon. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och de ska profetera. Jag ska låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen. Och tecken nere på jorden, blod och eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad.
Ja, frågan idag är, vad är det för slags kraft? Jag ska inte hålla någon utläggning om pingstdagen och inte heller gå in på några teologiska funderingar om den heliga ande. Utan jag ställer frågan här. Den här kraften vi läste om, både i Joels profetia och i Johannes när Jesus talar om att de skulle få hjälpare, den här personen, heliga ande, och det som händer rent konkret på pingstdagen. Vad är det för någonting? Det finns kristna människor som har haft lite svårt att ta till sig detta. Att Gud gör sig till människa genom Jesus Kristus och finns osynlig bland oss som den helige ande, det vi kallar treenigheten. Utan man vill gärna tänka sig den helige ande som beskrivs i Bibeln som en slags opersonlig kraft. Men jag tror att om vi utgår från detta att den heliga ande är Gud osynlig bland oss som vi bor i oss, så har vi någonstans prickat rätt. Och då förstår vi denna kraften, för det handlar om samma kraft som fanns från början när Gud skapade allt och allt blev till och det liv som finns idag blev till. Jag ska vilja gå tillbaka till en händelse, jag ska inte läsa den, men i Gamla testamentet så berättas om profeten Jeremia att han var väldigt, väldigt trött och missmodig, och det var inte konstigt. För han hade lytt Gud och predikat och sagt, så här säger Gud att om ni inte gör detta så kommer det inte gå bra. Och det som hände runt omkring, det var att stod en fiende här från Babylon och ville ta in Jerusalem. Och kungen och de andra hade barrikaderat sig och de hade svårt att få det gå ihop. Det var säkerligen svält och elände och mycket, mycket besvärligt efter långtidsbelägring. Och så säger Jeremia till kungen att du ska ge upp. Det så Gud säger att du ska inte hålla på nu och bara stå emot. Det var väl antagligen så att kungen i Babel, han ville ha en slags vasallförhållande till kungen i Jerusalem. Han ville bestämma över dem. Och det var ett slags uppror det här det handlade om. Så gjorde de med länderna runt omkring stormakterna. De tvingade dem till att vara lydstater. Och så ville han med Juda också, den staten. Men kungen ville inte det. Och Jeremia fick det här tråkiga uppdraget att säga att du gör fel. Och det var väl inte konstigt att han då blev tillfångatagen och slängd i fängelsehåla. Och att han fick lida var det besvärligt. Och Gud faktiskt sa till honom, fortsätt att säga så här till kungen. För de lyssnade nämligen på Jeremia. För de visste att han var Guds man. Och då hände detta att han började ge efter och ömka sig själv, tycker synd om sig själv. Och då kommer Gud till honom och säger ungefär så här, om vi ska ta modern språk, att hör Jeremia, jag är Herren, han som har skapat allt, all kötts Gud, säger han. Skulle något vara så underbart så jag inte skulle kunna det? Varför tvivlar du på mig? Varför tror du inte på mig? Eftersom du sitter nu i fängelse här och folk, ja, de gör narr av dig, så tror du att jag har tappat greppet. Men det har jag inte, för jag håller allt i min hand ändå. Det ville Gud säga. För om vi funderar över vad Gud verkligen har gjort. Alltså kraft med att av några få ord skapa hela universum. Stjärnorna, solarna och den kraften som brinner vidare där. En enda kraft åstadkom detta, berättar Bibeln. Och det är Guds kraft. I psalm 115, och den finns med här också lite grann om det. Jag har inte skrivit upp själva versen utan det är en sammanfattning. Påpekar författaren att Gud kan göra allt vad han vill. Det är allmakt. Vi säger Gud allsmäktig. Det finns med på många sätt i vår bekännelse. Gud behöver aldrig be någon om lov. Hans obeskrivliga, obegränsade och oändliga makt och förmåga har inga ramar. Och det, för mig är det ett slags axiom, alltså en grund liksom att bygga på. Att jag vet detta från början. Att för Gud finns inga gränser. Även om jag är begränsad och inte fattar allt, så vet jag inom mig själv att Gud har inga gränser. Och den andra punkten jag skulle komma till här då, det är att Gud, han vill ge kraft till oss också för att övervinna. Och nu hoppar vi över till Nya testamentet. I och med att den heliga ande kom på det viset och visade sig genom lärjungarna, så släpptes Guds kraft loss på ett helt nytt sätt i denna tiden. Och det var ett häpnadsväckande sätt. Och apostlarna, de var märkta av detta verkligen. Det syntes på dem, det hördes på dem att något hade hänt. Och det var den här speciella kraften när Guds ande fyllde dem. Och aposteln berättade ju att med stor kraft frambar aposteln vittnesbörd, det hände alltså efter den här pingstdagen, om att Herren Jesus hade uppstått. Och Paulus förklarar senare att han och apostlarna sökte kraften från Jesu uppståndelse. Och tänk vad den här uppståndelse där Jesus besegrar döden har gett dig och mig. Tänk på alla gånger som jag själv kanske inte haft kraft att kämpa mot, men när jag slappnat av och förstått att Gud vill använda mig på något sätt, eller jag kämpar med något i mitt eget liv, det kan vara en synd, det kan vara vad som helst, jag har fått bearbeta, men när jag försöker tro att jag kan klara egen kraft så funkar det inte. Men när jag har gått till Gud och bett och känt att detta får jag hjälp med, då har det löst sig. Tänk då alla andra människor på denna jorden, om du bara tar dig själva, då kanske inte är sånt vittnesbörd om så stor kraft, men jag tänker på all synd som finns i världen, allt elände, allt som är jobbigt. Alla gånger någon säger en elakhet, dåligt humör, kommer med skvaller. Om man räknar ihop allt sånt dåligt så ja, det blir väldigt mycket, va? Ganska skrämmande. Och om vi multiplicerar denna, ska vi säga, kraft som behövs för att övervinna detta, då går det åt väldigt mycket energi, det kan jag lova. Från Adam och Eva från början och sen via antiken och forntiden, Homeros, Platon, Sokrates, alla de där namnen känner till, och fram till Genghis Khan, allt som hände längre fram. Och ända fram i våra dagar, och glöm inte bort Hitler och Stalin och allting annat. Och dig och mig, så finns det fruktansvärt mycket ondska och elände att övervinna. Om vi tar allt detta och klumpar samman det, så vet vi att det behövs väldigt mycket kraft för att rensa bort det här. Och att själv ha kraft att ta sig ur synden och det här som håller oss fast, det funkar inte. Det är omöjligt att göra det i egen kraft. Men tanken på att det ska finnas så mycket andlig kraft i denna tiden, att det går att utradera all ondska, all synd som någonsin gjorts, det låter ofattbart. Men det är ju det Bibeln säger och gör anspråk på, att när Jesus gör det här för oss, offrar sig, då är det det handlar om. Miljarder och åter miljarder människor skulle alldeles med gemensamma krafter kunna övervinna allt det som har förfört oss. Var en som har levt har ökat på högen snarare än minskat den. Alla utom en, Jesus. Och sådan är kraften Jesu uppståndelse. Nu vet ni vart jag vill komma. För det, när de talar om uppståndelskraft, då är det inte vad som helst. Det är inte bara att han uppstod från de döda, utan det handlar om mycket, mycket mer. Alltså det är en kraft som kan övervinna varje misslyckande, varje synd, varje svaghet i ett enda nu. Och Jesus Kristus uppstår från de döda, så visar han tillräckligt med rå styrka för att bokstavligen riva ner helvetets fängelsemurar och köpa tillbaka de själar som vill förtrösta på honom. För det finns ett aber. Du måste vara med på det. Det tredje jag skulle säga, det är att det handlar om styrka till de som är svaga. Gud har fattat sitt enväldiga beslut att låta en svag, trött och sliten människa som jag få del av denna makten. Och som dig. Jesaja 40 står det här och det kommer här. Han ger den trötte kraft och förökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och utmattade, så unga män kan falla. Men det som väntar efter Herren hämtar ny kraft. Det får nya vingfjädrar som örnarna. Så skyndar det väg utan att mattas. Det färdas framåt utan att bli trötta. Då kommer man undra varför finns det så många mörmultar och fega och ja, och svaga kristna. För det är vi ju. Det måste vi erkänna. Och om Gud har makt och han vill leda den makten in i människors liv, vad är det då som hindrar? Ja, det finns ett exempel faktiskt, om vi går tillbaka till Gamla testamentet. Och det är ju Mose faktiskt. Och Israels folk som är en bra bild även för oss kristna idag. De har blivit befriade genom fantastiska underverk och mirakler. Och den, ska vi säga, störske farao då försökte hela tiden hindra. Och de fick ta till, Gud fick ta till starkare och starkare saker för att beveka honom. För han hade all mänsklig makt i det landet. Och han hade en här som kunde hindra dem. Och de ville ju ha de här slavarna kvar. Men så får de slut ge sig iväg. Och de kommer fram till Röda havet. Och står där och funderar på hur ska vi nu komma över till andra sidan dit vi ska. Och så har faro ångrat sig. Och hären står alldeles bakom dem. Och de som är bak, de trycker väl på för att hinna kapp dem framför dem som längst fram. För det rör sig om hundratusentals människor här. De har ju vattnet bara. Och då undrar man här, hur ska Mose göra? Jo, han följer Guds tydliga anvisningar och leder dem ner till vattenbrynet. Och det är så att i ett enda nu så släpps loss en kraft som människoögon tidigare aldrig hade skådat. Och kanske aldrig sen på det viset. Alltså med ett väldigt rytande så delas i vattnet. Och det är som kraft så det piskar rent botten som kunde gå över. Och så beskrivs denna berättelsen. Visste Mose att Gud skulle göra så? Jag tvivlar på det. Jag tror att det övergick hans föreställningsvärld också. Men han litade på Gud i detta. Han verkligen litade. Fast han inte visste hur Gud skulle ingripa så handlade han som om Gud skulle göra det. Tänk efter. Han handlade som om Gud skulle göra det. Han fortsatte gå i den riktning som Gud ledde honom och litar bara på att Gud skulle visa sin makt under vägen. Om nu hoppar tillbaka till Nya testamentet och går in på en ny punkt. Och den ska jag vilja kunna kalla för den nya födelsen. För den här kraften skapar kraften. Den finns tillgänglig för oss, Guds kraft, den helige ande. Det finns en bibel som inte jag har här, men ni känner igen den. Ur den som tror på mig så kommer strömmar av levande vatten bryta fram som skriften säger. Och det är Johannes 7 som det står om detta. Och det sa han om anden som skulle komma, tillägger Johannes i det fallet. Och i tredje kapitel i Johannes så får Jesus ett jättefint samtal med en av rådsmedlemmarna. Det är en av dem som styrde Israel. Och han ville tro på Jesus och ville följa honom. Var verkligen ärligt och uppriktigt intresserad. Och han hade en fråga som gnagde i människors liv. Jag tror från tidernas början. Frågan om det eviga livet. Och Jesus gav honom ett väldigt tydligt svar på den här frågan. Sanningen säger jag dig. Om en människa inte blir född på nytt så kommer hon inte att se Guds rike. Och tänk på betydningen där, se Guds rike. Det är inte bara fråga om att man en gång kommer att dö och komma in i himlen. Utan här handlar det om att upptäcka, se Guds vägar och gärningar och verk på denna jord. Att få bli född på nytt genom Guds ande. Och vidare så säger han, tror ni inte när jag talar till er om jordiska ting, hur ska ni då kunna tro om jag talar till er om himmelska ting? Andliga saker kan man få kännedom om genom erfarenhet, det vet vi ju. Jesus sa att det var möjligt att börja om på nytt. Och den nya födelsen är en andlig födelse. Bibeln säger att det har blivit födda inte av blod, ej heller av kötslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. Och det står i Johannesprologen i början då på Johannesevangeliet. Den första födelsen som vi var med om när vi kom till vår jord, den var ju i högsta grad ofrivillig. Det var våra föräldrar som bestämde, inte var själva. Men den nya födelsen är i huvudsak frivillig. Om vi inte tar emot den, så klart, då fungerar inte det som vi är tänkta för. Men vi är fria att välja. Och den helige ande vill föda nytt liv i oss genom tron på Jesus. Om vi är födda av Gud så är vi också Guds barn. Bibeln säger, mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli, det är ännu inte uppenbart. Det finns en framtid. Och denna kraft, Guds kraft, andens kraft, har överförts på oss genom detta. Och då säger Bibeln också i Johannes 1, åt alla de som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn. Så den här kraften och den här makten ligger i denna hemlighet. Att du har rätten att få vara ett Guds barn och du får ta emot det här. Och för det femte, den helige ande vill i detta förvandla oss. Hos profeten Jesaja får vi läsa om 32 kapitel att anden från höjden blir utgjuten över oss. Då ska öknen bli bördig fält och bördiga fältet räknas av vildmark. Det är alltså språk, det är metaforen, det är alltså bilder som används för att berätta om något fantastiskt som ska komma. Men tanken på en öken, det är ju inte så där väldigt behagligt. Den är ofruktbar, där finns ormar, kanske skorpioner och det finns död. Men Herrens ande, vill Jesaja berätta, kan förändra landskapet till en trädgård. Och det handlade om ditt och mitt inre landskap. Våra liv är tänkta att bli som blommande trädgårdar. Det är inte meningen att de ska vara plats som en öken som bara ger död. Men kraften får mig också att vandra med Gud. I Hesekiel står det att jag ska låta min ande komma in i ett bröst och göra så att den vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar. Och gör efter dem. Och det står också att jag ska därefter inte mer dölja mitt ansikt för dem. För jag ska utgjuta min ande över Israels hus. Det står i Hesekiel 39. Den helige ande gör Guds närvaro verklig i våra liv. Av personliga erfarenhet kan jag säga att den helige ande vill vara mycket nära dig. Han vill vara mycket nära. Det handlar om att be Jesus komma in och förändra mitt liv. Bönelivet och min livsinriktning förändras. Så jag behöver säga, helige ande, hjälp mig nu. Om jag inte kan be, så kan du be för mig, hjälp mig. Och den helige ande, står det också om i skriften, gör det möjligt för mig att förstå Guds ord. Gud säger, då ska jag låta min ande flöda över er. Jag ska låta er höra mina ord. Det är Ordspråksboken. Om du vill att Bibeln ska bli levande, så bjud in den helige ande att läsa den tillsammans med dig. Tänk vad fantastiskt. Du behöver inte sitta ensam och läsa. Guds ande, Gud osynlig, är med dig. Han kan klargöra det mest dunkla och beslöja passager. Och det är märkligt. Det finns så många människor som försöker bortförklara och förklara på alla möjliga sätt. Men det finns mycket, mycket tydliga förklaringar som vi kanske inte lyssnar till. Men det allra viktigaste är att du och jag får lov att bli nya människor genom den helige andes omdanande verk hos oss. Det är inte kosmetika, utan det är någonting inifrån och ut. Om någon är Kristus, skriver Paulus andra Korinthierbrevet, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit in. Det är fantastiskt. Och det är genom Herrens ande som jag förmår ikläda mig, som det står i Efesierbrevet 2, den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helhet. Då är Efesierbrevet 4:24. Alltså, ikläda sig den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet. Men han ger mig också vila. Han leder mig inte in i stress och förvirring. Det är inte meningen i alla fall. Den står vi själva för så bra. Istället vill han föra mig in i Guds shalom, längs en stig där det är lugnt och fridfullt. Jesaja uttrycker genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Jag har egentligen aldrig hört att den heliga ande i sig skulle åstadkomma huvudvärk och sorg och sånt. Det får nog skylla på något annat. För meningen är att han ska vara skönhetens och vilans Gud och ge kvalitet åt ditt och mitt liv. Därför han skapar, är det meningen, något som ska bli fulländat så småningom. En förvandlande kraft. För om man kan förvandla en öken till trädgård, då kan du bara tänka dig vad en beredskap för dig och mig. Vi vet att förvandlingar sker på många sätt. Vi har sett en vinter här med mycket snö och is. Idag så ser vi inte mycket av det. Men samma sjö hemma hos oss som man kunde köra bil på, den är nu inte farbar på det sättet. Men det är samma vatten fortfarande. Det har genomgått en förvandling. Och vätska kan återigen bli fast. Men det är samma ändå. En kraftlös tro kan föra människa genom flera ytliga förändringar. För sen lämna en exakt likadan som var från början. Och det är inte det Guds ande vill. För Guds ande vill ha förändringar som består inte bara till formen utan till innehållet. Men vem är då den helige ande? Det samma ande som gav aposteln Paulus styrka att predika sedan han stenas och lämnas döende. Den helige ande som förvandlar vanliga människor till andliga hjärtar. Det samma helige ande. Det berättas om Hebreerbrevet 11 om troshjältarna. Och samma uppståndeskraft som uppväckte Jesus Kristus från de döda gör också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er, skriver Paulus i Romarbrevet 8. Det blir många bibelord idag. Men som avslutning ska jag vilja säga, det handlar om att ta emot Guds ande. För i och med detta som hände, uppståndeskraften, han vill ha oss in i en ny ordning till ett liv av kärlek och frihet i Jesus. Någonting som är bortom mänskligt förstånd, som inte går att logiskt diskutera, därför att det är någonting som händer som är övernaturligt. För när vi betraktar Herren Jesus Kristus och hans härlighet, så förvandlas vi. Vi blir smittade, vi blir påverkade. Och Gud har gett oss den helige ande för att vi ska veta, för först att vi är Guds barn. Det har vi läst om här. Att vi är ett folk med kraft. Och att vi ska vara som Herren Jesus Kristus. Och att vi ska ha barnaskapets makt och kraft för att ta tag i det som är svagt och stärka det. Andens dop talar vi om, alltså utflödet av Guds kraft i våra liv. Det är till för att klä Guds barn med kraft. Den helige ande, Gud som bor i dig. Pånyttfödelsen, glädjen över frälsningen för oss vidare in i andens nya liv och i den kraften. Det finns ett tydligt samband mellan detta att jag blir så glad att upptäcka vad Jesus har gjort för mig. Och då sjunger det här inne. Därför jag blir så tacksam. Och när jag upplever denna glädjen i mitt liv, då får den helige ande möjlighet att påverka mig på ett nytt sätt. För då är jag inne på den vägen i rätt riktning. Och det är det som är så fantastiskt. Att när han rör vid mig, då stäms jag in i den harmoni som jag avser att vara med i. Det är helt fantastiskt att få vara så. Guds ande, den helige andes kraft, är utgjuten och vi får lov att ta emot. Ta emot den här hälsningen och låt oss be och tacka. Och jag prisar dig, Herre, för vad du har gjort för oss. Och jag är så tacksam för att du ville visa din kärlek till oss genom att göra dig till människa genom Jesus Kristus, sonen. Och att du lever idag bland oss osynlig genom den helige ande. Och att du fortfarande varje dag vill påverka oss och kan påverka oss. Herre, hjälp oss att bli mer öppna för vad du vill i våra liv. Amen.
Vi fortsätter med bön och sen ska vi ha lite lovsång också. Det kan bli högt eller tyst som ni själva vill. Ja. Gud, helige ande, öppna våra sinnen så att vi kan ta emot din kraft, din skaparkraft. Det är du som kan förändra våra liv och vi lägger vårt liv i dina händer. Vi ber att du ska komma med din skaparkraft i våra liv och förändra våra liv. Vi ber, jag ber i Jesu namn. Amen. Text av Anders Frostenson som heter Blås på mig skapar vind. Blås på mig skapar vind, eviga andedräkt, så att i kropp och själ jag blir renad och hel och läkt. Gud sänder anden ut, jorden förnyas då. Låt också genom mig idag, Herre, din livsström gå. Stridiga viljor bryts sönder och söndrar och river ner. Rakt genom allting, ont och gott, Gud, låt din vilja ske. Blås på mig skaparvind, eviga andedräkt. Död finns ej då. Ur stoff till liv skall jag av dig bli väckt. Anders Frostenson.